Idag ska jag predika och hur ska vi kristna förhålla oss till en gudlös stat eller de som styr i landet där vi bor, oavsett var vi lever i världen, oavsett vem som styr. Jag ska predika om hur Jesus blev förkastad av sitt folk, om vilken stor och god Gud vi har och om hur vi som kristna ska förhålla oss till staten och de som styr där vi bor. Men först börjar vi med Guds ord och vi ska läsa ifrån Matteus 22, vers 15-22. Och i den här bibeln så finns det på sidan 711 och i den lilla bibeln så finns det på sidan 56, så ni kan följa med. Och där står det så här: då gick fariseerna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom för något som han sade. De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodierna, som skulle säga: mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet? Jesus märkte deras ondska och frågade: varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Försök visa mig det mynt som man betalar skatten med. De räckte honom en dinar och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de mycket förvånade. De lämnade honom och gick sin väg. Och nu ska vi be också. Herre, tack för din oerhörda makt och kraft och storhet. Tack att vi får läsa ditt ord. Och tack för att det finns på så många språk, även på svenska. Kom med din helige ande och uppenbara ditt ord för oss. Hjälp oss att förstå och öppna våra hjärtans ögon för mer av din storhet. Och låt ditt ord och din heliga ande också förvandla våra hjärtan och våra liv. Inte bara våra tankar, utan hela våra liv. Och jag ber, Herre, att du verkar i oss och i vår församling. Låt oss få växa och mogna. Ge oss vishet och vägledning. Och jag ber, Herre, att du verkar ibland oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen. En förkastad kung. Det stycke vi läste, det utspelar sig i Jerusalem någon dag innan Jesus blir dödad. Jesus hade under flera år visat folket på sin storhet genom att hela människor, uppväcka döda, göra under och undervisa. Det borde inte finnas något tvivel vem han var. Messias, Guds son, frälsaren. Men när Jesus ridit in i Jerusalem på en åsna, som profeten Zakaria hade sagt, tar folket emot honom som en profet, men inte som Messias, sin kung. Och när Jesus kommer in i templet och visar sin auktoritet genom att driva ut alla som säljer och köper och håller på med handel där, ser folkets ledare honom inte som sin herre utan som en fara som måste röjas ur vägen. Men inte heller detta mottagande av Jesus är oväntat. Låt oss läsa ifrån psalm 118 och vers 22 och 23. Där står det så här: den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort det till detta. Underbar är den i våra ögon. Jesus själv citerade här, den här psalmen, när han talade med ledarna av folket. Bara några timmar tidigare, eller för inte så länge sedan alls. Att Jesus själv, hörnstenen, huvudstenen i Guds bygge, skulle förkastas. Och att det är en del av Guds plan. Om vi då fortsätter att läsa ifrån Jesaja, kapitel 8 och vers 13-15. Då står det så här: håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han skall vara en helgedom, men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Och sen går vi vidare senare i Jesaja, till Jesaja 53. Vers 1 och 3 där. Där står det så här: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han var varken skön eller majestät. Hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Likt en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknar honom för intet. Jesus Kristus, världens frälsare, skulle bli föraktad, övergiven, misstrodd. Jesus skulle bli något de missade. Som folket och deras ledare skulle snubbla på och falla. Många av dem skulle falla och snubbla till sitt eget fördärv och missa Herren Sebaot, Gud själv, som kommit till jorden. Men att Jesus förkastas och sedan dödas av överste prästerna och de äldste med hjälp av romarna, så som Jesus själv hade sagt tidigare, är inte ett misslyckande. Det är Guds seger. Guds plan var att Jesus skulle komma, bli förkastad och dödad på korset som ett offer till befrielse för var och en som tror. Här läser vi vidare från Jesaja 53. Några verser senare. I kapitel 53 och vers 10 och 11. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Jag ska läsa ett kort stycke från Romarbrevet också. Kapitel 1 och vers 16. Där står det så här: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Juden först och sedan greken. På denna del av världshistorien hänger hela vår tro. Att Jesus som en människa blev, han som kom som en människa, blev förkastad, upphängd på korset och dödad utanför Jerusalem och Judén. Och att han uppstod på tredje dagen från de döda. Detta har hänt. Och skulle det inte ha hänt, så är vår tro meningslös. Och vi är fortfarande kvar i våra synder och vår skuld. Men nu har det hänt. För nära 2000 år sedan. Och det är fortfarande till befrielse och förlåtelse för var och en som tror idag. Vi står i nåden och förlåtelsen idag för att Jesus kom. Ära vare Gud Fadern som gav sin enda son i döden till befrielse för oss. Ära vare Jesus Kristus som offrade sig som ett lamm till slakt, till liv för oss. Låt oss aldrig sluta att ära och tacka och upphöja Gud för vad han gjort. Vi följer en korsfäst och föraktad kung till evigt liv. Och därför kan vi också förvänta oss att vi själva kommer bli föraktade och få utstå både det ena och det andra för att vi följer Jesus. I Hebreerbrevet 12 så uppmanar Hebreerbrevet författare oss så här i 12:2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för en glädje som låg framför honom utstod korset lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på höger sida om Guds tron. Tänk på honom som måste utså sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Vi har utmaningar. Men Jesus har gått före. Och med blicken fäst vid honom kan vi fortsätta framåt i vårt liv. Oavsett vad vi möter. Och vilken kung vi har i Jesus. Se hur Jesus hanterar den här situationen i Matteus, som vi började med att läsa. Fariséerna har gjort en reträtt. De backar tillbaka efter att Jesus har bemött dem och talat och dömt dem i liknelser för att de inte tar emot honom som kung. Och nu, istället för att konfrontera Jesus direkt, så går de över till list. De försöker få fast Jesus genom någonting han säger. Men Jesus, Gud och människa samtidigt, han ser igenom. Han ser igenom listen och inställsamheten. Han ser rakt in i deras hjärtan och ser deras ondska och den onda avsikten. Jesus vet allt. Därför kan vi komma till honom som vi är, utan att behöva dölja något. Han ser ändå allt. Och precis som de inställsamt säger att Jesus är sann, så är och ärlig, så är Jesus sann och ärlig. Jesus bemöter dem inte med samma inställsamhet och fina ord utan sanning. Han säger rent ut vad de håller på med. Att de försöker pröva honom. Att de försöker snärja honom. Och att de försöker sätta dit honom. Och Jesus försöker inte ställa sig in, utan säger helt rakt och tydligt: vad det är. Att de är hycklare. Som vill låtsas vara ärliga. Men bara ha onda avsikter. Och Jesus är modig. Han svarar dem rakt och tydligt. Mitt i en spänd situation. För just som Jesus är här i Jerusalem. Så är både Pontius Pilatus, den romerska landshövdingen där. Och Herodes Antipas, kungen över Galileen, också i Jerusalem. Och de här två, de var kända för att vara hänsynslösa. Och lätt kunna döda människor. För minsta lilla, efter sitt behag. Så varje litet felsteg som Jesus skulle kunna göra, skulle lätt kunna innebära döden. Från antingen Herodes eller Pontius Pilatus. Men Jesus går sin död till mötes med beslutsamma steg. För han har mod. Och Jesus ger en rätt undervisning om Guds väg. Jesus anpassar inte sanningen beroende på vem han pratar med. För att undvika problem. Och för att inte stöta sig för människor. Jesus anpassar sig inte för att ställa sig in med människor. Han bemöter alla lika. Jesus ger människorna vad de behöver i den situation som de är i. Ibland är det tröst de behöver, ibland är det förmaning. Men Jesus undviker inte att förmana och tillrättavisa dem med makt. Och inte heller så undviker Jesus att visa kärlek mot dem som behöver det. Hur fraktade de än är av andra människor. Och se också Jesus tålamod. Trots att de här kommer för att sätta dit honom. Så svarar han det. Ett tålamod som Jesus visar gång på gång. Under flera års tid predikar han och uppmanar folket att omvända sig. Och kallar dem att följa. Trots deras otro år efter år. Och det här är också ett tålamod som Gud har visat. Gång på gång genom historien. Att han ger tid för alla att omvända sig. Han ger tid för alla att söka sig närmare honom. Han kallar gång på gång till omvändelse. Hur härlig, god, kärleksfull, sann, modig, tålmodig Jesus är. Det blir ännu tydligare när vi ser Jesus i kontrast med de människorna som är runt omkring. Deras ondska och list, deras inställsamhet och förljugenhet, feghet och hyckleri. Och Jesus står där. Helt annorlunda. Och även när vi ser på oss själva och människorna runt omkring oss. Blir Jesus verkligen annorlunda. För han är fullkomlig. Utan synd eller fel. Låt oss se mot Jesus. Hur han har levt. Och följa honom. Söka vara ärliga som honom. Säga sanningen även när det kostar på. Bemöta människor med den sanning de verkligen behöver. Oavsett vem de är. Se en obekväm sanning till en chef. Stanna upp och prata med en människa som alla andra undviker. Vara modig som Jesus. Säga sanningen. Och leva annorlunda. Även när vi riskerar allvarliga konsekvenser. Som att stå upp för äktenskapet mellan en man och en kvinna. Tills döden skiljer dem åt. Och att alla andra sexuella relationer är synd. Fel. Även om människor skulle förkasta oss för det. Eller börja snacka skit om bakom vår rygg. Eller vi till och med skulle bli av med jobbet. Var tålmodig som Jesus. Och svara den som frågar oss gång på gång, även om de är jobbiga eller envisa eller bångstyriga. Och i tålamod visa kärlek mot människor. Fortsätta visa kärlek. Även om de hatar oss och vill sätta dit oss och vill oss illa. Låt oss se på Jesus. Se hur han är och söka likna honom. Vara en liten Kristus, en liten Jesus. Vara så lik Jesus som vi bara kan, med den helige andes kraft och hjälp. Och nu går vi vidare till den här, vad Jesus säger och svarar. Hur ska vi då som kristna förhålla oss till staten och de styrande där vi bor? Frågan om man skulle ge skatt till den romerska kejsaren var väldigt laddad. Och fariserna trodde att de verkligen hade kommit på ett sätt att sätta dit Jesus. Vad han än hade svarat. Skulle Jesus säga ja till att betala skatt till kejsaren? Skulle Jesus få många av judarna emot sig, av folket? Eftersom de verkligen hatade och ogillade de romarna som förtryckte och styrde över dem. Och folket längtar efter att få ett eget land och få styra själva. Utan att styras av gudlösa hedningar. Och dessutom, ett ja till att betala skatt till kejsaren kan ju delvis tas som att Jesus avsäger sin anspråket på att själv vara kung över Israels folk. Vara Israels messia, den smorde kungen som hade rätt till Israels tron och lydnad. Och även skatt då. Och om Jesus hade sagt ja till att betala skatt till kejsaren, skulle han visa på att det var kejsaren som hade makt över Israel och inte han. Men skulle Jesus istället säga nej till att betala skatt till kejsaren, då skulle de här personerna som höll på Herodes och romarna, då skulle de anklaga Jesus inför romarna och kunna få honom dödad för att göra uppror genom att han hade sagt till folket att de inte skulle betala skatt. Och fariserna som skickade sina lärjungar och Herodes anhängare skulle alltså på detta sätt kunna sätta dit Jesus. Så vad gör Jesus? Han frågar efter ett mynt. Det myntet de ska betala skatten med. Och Jesus får en romersk dinar med den romerska kejsarens bild på och namn. Sen frågar Jesus: vems bild är det här? Vems namn är det som står här på myntet? Och svaret blir ju självklart kejsarens. Jesus svarar då med att man ska ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Myntet med kejsarens bild och namn, var kommer det ifrån? Det kommer från kejsaren. Den romerska kejsaren har gjort myntet och gett ut det. Det tillhör därför, vem då? Kejsaren. Den som därför är en del av ett system använder sig av fördelarna av pengar och mynt och annat. Ska därför betala vad systemet eller staten kallar. Vad kejsaren kräver i skatt. Det här blir ännu tydligare uttryckt i Romarbrevet kapitel 13. Där Paulus skriver om det här. Och vidgar det också. Eller talar om det bredare. Romarbrevet kapitel 13 och vers 1 och framåt. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten så därför emot vad Gud har bestämt. Den som gör så drar dom över sig själv. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du få att berömma av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är därför ni betalar skatt. Ty de styrande Guds tjänare ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldig skatt, tull åt den ni är skyldig tull. Vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Som kristna är vi kallade att underordnas den stat, de regerande som finns över oss. Och det gäller även förtryckande stater som finns här i världen. När Jesus talar om det här till judarna, och när Jesus skrev det här till de kristna i Rom, var det det romerska imperiet som styrde och bestämde. Och de kunde vara mycket grymma och orättvisa mot folket de styrde över. Därför gäller det här idag för alla stater och länder där kristna lever. Oavsett om det är Zimbabwe, Ryssland, Sverige, Iran. Vi ska underordna oss de makthavare som är över oss ändå, oavsett hur onda de är. Men om vi läser av hur lärjungarna gjorde i vissa fall, så finns det ett men också. I Apostlagärningarna 5:21-29. Lärjungarna hade blivit förbjudna att tala om Jesus av de som ledde. Men det gjorde de inte. Vad säger de då? Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Vi är kallade att lyda Gud mer än människor. Han är den högste härskaren, vår Herre och Gud. Detta gör att vi betalar skatt och följer regler och lagar som inte bryter mot Guds regler, Guds lag. Men när staten eller de styrande kräver saker, saker som inte Gud är med på, då följer vi det inte, oavsett vad konsekvenserna blir. Så vi ska inte jobba skatt svart, utan vi ska betala skatt. Annars vore det fel av oss. Men inte heller ska vi vara tysta med att islam inte är sann. Även om staten skulle vilja att vi höll tyst med det, för en pågående NATO-process eller vad annat som finns. Och det gäller även Iran eller andra länder. Om islam hade varit över oss och tvingat oss till lydnad och erkänna Mohammed som Guds profet, så hade vi inte kunnat gå med på det. För vi måste lyda Gud mer än människor. Men vi skulle fortfarande betala skatt till dem. Men det som tillhör Gud då? Det vi ska ge till Gud. Vad är det då som tillhör Gud? Vad är Guds avbild inpräntat på som ett mynt? Svaret finns i början av den här boken, Bibeln, som vi läser. I första kapitlet, vers 26 och 27. Gud sade: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De Vi ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan. Till sin avbild skapade han. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Vi är Guds avbild. Allt vi är kommer ifrån Gud. Så ett mynt med en avbild av kejsaren, eller med Sveriges kung, eller med vem som än står på, det tillhör kejsaren eller kungen eller landet. Men hur mycket mer vi själva? Hela våra liv, allt vad vi är, all vår tid, alltihop är vi kallade att ge tillbaka till Gud som har gett oss det. Jesus går med på att vi ger det ynka myntet av metall till kejsaren. Men han kräver samtidigt hela vår varelse av varje skapad människa för sig själv som Herre och Gud. Jesu makt och myndighet går så mycket längre än pengar och världslig makt. Han är Gud själv och kräver hela vårt liv med allt vad vi är. Pengarna och skatten till världen, men oss själva till Gud. Som kristna lever vi alltså i två riken samtidigt. Vi lever här i världen och betalar skatt och underordnas de som är satta över oss, så långt det inte går emot Gud. Men vi är också en del av Guds rike, och till honom ger vi allt. Hela vårt liv, allt vad vi gör, all vår tid, vår kraft, vår känsla, vår hopp och glädje tillhör honom. Och vi vinner evigt liv i gemenskap med vår kärleksfulla Herre Jesus Kristus, som älskat oss så att han gick i döden för att köpa oss fria. Vi är det lilla vi har och är, och får ta emot Guds oändliga välsignelse, nåd och godhet. Det är ett byte värt att göra. Låt mig sammanfatta. Vi följer en förkastad kung som förkastades för att vi skulle tas upp i nåd. Och Jesus är vår kung. Han är underbar, härlig och fullkomlig. Och vi ser på honom och försöker följa och likna honom. Bli mer och mer lika honom. Och vi är kallade att underordna oss staten och betala skatt. Men vi ger hela våra liv och allt vad vi är till Gud. Det vi kallade till. Låt oss be. Herre, dig tillhör all makt.
Halleluja.
Dig tillhör all makt. Herre, kom din helige ande och föd vilja, längtan att ge oss till dig. Allt vad vi är, allt vad vi har till dig, Herre. Tack att du inte bara vill åt våra pengar. Tack att du vill åt oss själva, vårt hjärta. Herre, dra oss närmare dig. Och tack för att det lilla vi har i oss själva, det vill du ha. Och när vi ger allt till dig, så ger du så mycket mera. Tack för att vi har ett evigt liv i glädje och hopp att se fram emot i dig. Utan sjukdom, lidande, synd och död. Tack gode Gud att du sände Jesus för att leva, bli förkastad, dödad och uppväckte honom från det döda till liv och rättfärdighet för alla oss som tror och hoppas på dig. Din plan var verkligen den bästa planen. Herre, jag ber att folk ska fatta hur oändligt bra det du erbjuder är. Och hur oändligt lite världen och alla dess pengar är i jämförelse med din härlighet och din godhet och allt det du vill ge. Jag ber att du öppnar ögonen på människor här i Älvsbyn och i byarna här runt omkring och låter dem få se vad de går miste om de inte tror och hoppas på dig och ger sitt allt till dig. Men låt dem också få upp ögonen för vad de vinner i dig och det liv du vill ge. Herre, ge oss så mycket mera glädje i dig att människor ska få se att vi har ett hopp som inte behöver förlita sig på NATO eller pengar eller konjunktur, utan att vi har ett hopp som håller i döden och en glädje som är oändlig. Kom, låt din heliga ande få förvandla oss och sprida sitt sken genom din församling. Kom Herre, låt din härlighet få uppenbaras genom vår församling. Och tacka dig, din kraft och din storhet och din härlighet, inte vår. Kom, gör det i Jesu Kristi namn. Amen. Thank you.